Hej och välkomna till Systerskapspodden. Det som var jag, Saga och du.
Fan. Det blev rätt mystiskt och jättejobbigt. Ja, men kör.
Yeah. Det här avsnittet kommer bli lite mindre peppigt än vanligt. Inte för att vi någonsin är peppiga. Men vi ska prata om psykisk ohälsa. Något som både du och jag ägnar mycket tid åt.
Har du stora äran att leva med och dela våra liv med?
Ja, men precis. Våra livspartner. Ja.
Vem behöver ett förhållande när man har sin ohälsa och tar hand om?
Men exakt, ångesten tar upp så mycket tid ändå, så att det
är ingen som man har tid med. Den är ju väldigt avundsjuk av sig, så får man ha möjlighet till någon form av relation så
eller
kommer den där och säger hej, här är jag, Simon. Hej, men, du är tillbaka.
Ja.
Jag saknar dig. Jag undrade var du stod vägen. Men nu är det här och ser till att jag mår som jag förtjänar.
Åh gud, vad deppigt.
Ja. Inte för att detta någonsin har hänt mig. Jag försöker ljuga för.
Okej, nog med trams.
Ja. Det är så skillnad, för att igår så var jag jättenere. Alltså jag tror inte ens jag hörde. Så alltså då låg jag i min säng. Det var mörkt.
Ja, vi spelade in ett provavsnitt igår. Gjorde vi. Och jag har också lyssnat igenom det. Det var verkligen, man hörde på dig att så här,
att det var
du var så jävla färdig. Alltså, så här.
Ja, och jag känner att det är på gränsen nu. För att jag sitter här och det är ljust. Jag har så jävla... Alltså, okej, skitsamma. Har du sagt hej, välkomna?
Ja, det har jag.
Ja, hej. Hur mår du idag?
Jag mår ganska bra idag. Faktiskt. Det är skönt. Trevlig omväxling.
Ja.
Jag har en lite längre bra period nu som jag är inne i. Och det är skönt. Jag har inte mått så här bra på ganska länge. På väldigt länge faktiskt. Bortsett från tidigare veckan. Alltså den här veckan har inte varit särskilt bra för någon av oss. Jag har haft PMS-en från helvetet. Jag minns i tisdags. Eller alltså, det har ju varit så att jag brutit ihop några gånger om dagen. Och vi har också haft kontinuerlig kontakt i så här, då vi har lyckats synka de här sammanbrotten ganska bra. Men i minst tisdags bröt jag ihop. Och så var helt, för min mens var 2 dagar sen. Och jag är helt övertygad om att liksom, det här, jag kommer aldrig mer få mens. Det här är mina sista ägg. Det är mina, alltså, och satt där och bara så här, nej, det är slut på ägg nu. Det blir ingen mer. Jag kommer aldrig få barn. Jag kommer dö ensam. Och så gick det liksom så långt att jag satt på Hemnet och hittade ett hus där jag och mina hundar kunde dö ensamma i liksom. Det är så fruktansvärt deppigt. Så det är lite där jag har varit hela veckan. Men nu är det bättre.
Härligt.
Ja, faktiskt... hur mår du, Fanny?
Men nu är jag faktiskt helt okej. Grejen är att jag har ju väldigt årsutsvunnet. Och nu är det ju och nu är det februari, vilket kan ju vara den sämsta av månader. Så jag har kanske den senaste veckan varit väldigt, väldigt illamående. Så att jag inte riktigt kan äta. Jag kan inte riktigt ta mig upp ur säng, jag kan inte gå hemifrån, och det tar väldigt mycket på mig när jag gör det. Och nu har jag också börjat känna av fysiska symptom. Och jag dör i sitt liv om jag håller på att bli hypokondriker, för igår hade jag väldigt ont i lederna. Nu känner jag att jag fryser. Jag mår väldigt, väldigt... Idag har jag ätit en jättegod frukost. Jag har ju faktiskt varit led idag. Men sen så var jag ute och gjorde lite grejer, sen så mådde jag så jävla illa. Så jag har fått i mig ett glas fil och 2 chokladbollar efter det. Och kan i stort sett bara dricka vatten och fil genom sugrör. Så det är inte en hit alltså. Och det här med hypokondrin är att jag har börjat kolla upp dels mina egna symptom men också andra symptom. Och nu känner jag mig ganska varm och kall.
Men alltså det är inte så att du känner att du kommer, alltså så här, att du känner att du kommer dö. Alltså att det är den att du är övertygad om att du typ är döende eller något sånt där, utan det är bara det att vi vill ha kontroll och veta liksom.
Ja. Jag borde kanske ta, eller jag vill inte ta, alltså kolla min feber, för jag vill inte bli sjuk. Jag vet inte riktigt. Det är läget med mig. Okej, jag mår Alltså det är typ som en klump i halsen som smäller för kinnigt med att man typ känner som man ska kräkas.
Mm.
Det är lite vad jag har att jobba med i mitt liv.
Mm.
Kul. Så har jag absolut ont i öronen. Jag får liksom ont i öronen när ljuset är starkt. Sådär. Så. Mm. Vi går vidare från min härliga vardag. Den här härliga tillbara. Till, hur har du mått tidigare?
Ja.
Peppiga
punkten. Ja, min livshistoria.
Mm.
Nej, men jag har mått väldigt opartig väldigt länge så. Jag har varit deprimerad och haft ångest i stort sett hela mitt liv. Några få år jag kanske mått bra, men då har varit så liten också liksom, så att det har inte riktigt... Ja, skitsamma. Och någon gång i så här... Men slutet av mellanstadiet så började jag väl liksom må dåligt på allvar. Och jag började också så här utveckla ett självskadebeteende. Och sen så har det egentligen varit så här, ganska många år av liksom självskada, av upprepade självmordsförsök. Alltså, sånt peppigt. Sen så jag blev skadefri. Frisk på, från där för 3 år sedan.
Mm.
Lite mer till och med. Och sen dess så... Alltså, jag började väl liksom långsamt lappa ihop det. Liksom spillrorna. Efter det. Så det är lite där jag är. Jag har också årstidsbundet. Framförallt hösten.
Mm.
Brukar vara mina månader. Men det... Ja. Hur har du mått?
Jesper, det också. Jag har mått... jag tror att jag har mest drabbats av nedstämdhet.
Mm.
Från att jag kanske gick i typ 8:an.
Mm.
Och då var jag nedstämd och illamående. Och sen så har det liksom gradvis förvärrats. Till att jag har varit ganska deprimerad under gymnasiet. Då var det ganska illa.
Mm.
Men värst var det typ när jag pluggade på högskola. Och började få typ panikattacker. Jag vet inte. Jag tror att det är värre. Kanske. Då var det, alltså förra året var det kanske som värst. Nu är det lite mer chill. Men nu har jag mer så problem med lukter. Skit. Det är väldigt varierande.
Mm.
Och det är väldigt mycket så här. Alltså, jag har massor av små beteenden som är kopplade till olika former av att jag har massa sån skit.
Mm.
Det kanske inte är jättehärligt alltid att vara jag.
Nej precis.
För fan vad det låter som att jag tycker synd om mig själv.
Men alltså det är fan okej att tycka synd om sig själv ibland. Alltså, jag tänker att när man mår pissigt så finns det ingen vits att liksom slå ännu mer på sig själv så.
Nej.
Då kanske bara ge sig själv lite. Alltså
ja.
Att bara tycka synd om sig själv för att det är så här, det är fan synd om det.
Ja, det är faktiskt det. Jag ska försöka lägga en kudde under knäna så att jag inte gör så jävla ont så att det blir lite bättre. Gud, jag låter som att jag är jättegammal. Det är också en del av min ämnevalet att jag får kriser typ under vårarna.
Mm.
Ålderskriser framförallt.
Mm.
Ja, det är inte roligt. Och att jag har behov av, vi pratade om det igår så mycket, att jag har behov av att göra om väldigt mycket. Jag klipper av mig mitt hår. Det har lärt mig att det är tvång, också en sån tvångsgrej typ man håller på med.
Men jag tänker också så här, för att jag, alltså, i de perioder när jag verkligen har mycket ångest så blir det så. Alltså, att jag, men typ panikbeteende nästan, att jag måste förändra saker. Kanske så här färga håret eller liksom göra om hemma, eller jag brukar framförallt bli så här att jag typ alltså panikstädar. För att det är så här, alltså jag känner mig fett äcklig och då vill jag i alla fall att det ska vara rent runt omkring mig. Och så.
Alltså exakt det höll jag på med förr att jag bodde själv. För då är det ingen som stör så att man dammsuger klockan 3 på natten liksom. Utom mina grannar, men de är inte så relevanta när man har skitmycket ångest och
ja, men. Mm, precis.
Är jag som ska ställa nästa fråga?
Nej, det är jag. Men alltså, hur hanterar du din sjukdom? Alltså, eller hur, vad är det som har fått dig att stå ut? Eller vad är det som får dig att stå ut?
Mm. Alltså, grejen är att jag vet inte riktigt. Jag tänker att jag kan svara typ hur jag hanterar den. Genom att dels att förändra saker. Att jag hanterar mycket av min ångest. Alltså, nu har jag typ inte haft så mycket ångest för att jag har alltså, hanterat det. Eller jag vet inte, jag tänker att jag typ har gjort om hemma. Alltså jag har målat om i mitt rum för att det blev för mycket ångest med de gröna väggarna. Så jag skulle ha vita väggar. Och så valde jag nanovitt, just den här renhetsgrejen. Jag tror att det är ett sätt för mig att hantera, vilket gör att jag inte får lika mycket ångest när jag liksom väl trycker bort den. Så jag hanterar en del som det. Men också genom att sammanhang som jag tycker är jobbiga undviker jag. För att det är mer värt att må bra än att vara i de sammanhangen som kanske skulle vara jättevärdefulla för mig, men som jag tycker är ja, fattar du vad jag menar? Att man liksom
ja, eller jag tänker att du kanske tydlig lite vad du menar om du känner för det alltså för att,
ja, nej men
typ, jag vet vad du menar för att du sa det igår liksom,
men jag kan förklara typ, dels har jag är så sjukt sånt kontrollbehov, vilket gör att jag till exempel inte dricker alkohol. Vilket är fest provocerande för folk. Men det är ju ingenting som jag har valt själv riktigt. Utan det är mer en konsekvens av hur jag mår. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Att det är en del i att ha kontroll. Vilket gör att jag undviker väldigt mycket sådana sammanhang. För att slippa liksom, ta i det. Och då skiter jag i det. Alltså, och jag tycker det är ganska mysigt att vara hemma. Men alltså, fattar du vad jag menar?
Ja.
Att det är under väldigt... formen gör mig väldigt kväm. Jag typ klarar av det. Det är ett sätt för mig att liksom hantera det. Genom att undvika det. Genom att liksom...
Ja, alltså jag tänker det blir också att man undviker rätt många olika sociala sammanhang. För att det är svårt att hitta sammanhang utan alkohol.
Ja,
när man i vuxen ålder ska umgås. För då är det typ gå ut på krogen och ta en öl som gäller. Eller det är liksom någon fest eller det är någonting hej och hå. Liksom. Jag kan tänka att det är... det är rätt svårt att undvika. Eller alltså, jag dricker ju, så jag reflekterar inte så jävla mycket över det. Men det, jag kan tänka mig att...
Ja. Och då är hela grejen, speciellt när folk kallar mig för nykterist. För jag tänker att nykterist är man ändå när man har gjort ett aktivt val. Jag har inte gjort det.
Nej.
Skitsamma. Det för någonting gott med sig också. Hur hanterar du din...
Alltså...
Det
är inte så här, rent allmänt tror jag att så här, men om man börjar med liksom anledningen till att jag överhuvudtaget lever nu är väl det att jag alltså, faktiskt lärt mig att ta hjälp av andra. Alltså typ få, alltså, ta den hjälp jag fått inom vården när den har varit bra. Ta, alltså, så här, förbättra förhållandet till typ föräldrar som sen också kan hjälpa mig med att typ stå ut eller när jag krisar. Eller liksom, men sen så tror jag också att en sak som har fått mig att faktiskt palla, eller som jag vet fick mig att palla typ, ja men där, när de värsta åren typ. Mitt värsta år var egentligen 2010 och då var jag under så här, en längre period så här, inlagd på liksom, så här, psykakuten och det var, alltså, det var för jävligt på så himla många sätt. Och det var också då jag organiserade mig. Och jag tror att det hjälpte mig något enormt. För det fick mig att, så här, alltså, det fick mig att känna att jag gjorde någonting av värde. Och det tror jag så här, eller jag känner i efterhand att det, alltså, det är någonting som har fått mig att palla liksom. För att det har gett mig en styrka liksom. Att kunna fokusera på någonting som är så mycket större än bara en själv och sitt eget liv.
Ja, nej, men jag håller med dig så himla mycket på den punkten. Alltså just att ha någonting. Gud vad rätt, jag har inte tänkt på det. Men att just att ha... Förlåt, jag ska bara lägga mig på rygg. Det är... Gud vad jag håller på med.
Men alltså sen så också i typ... så här i efterhand. Eller nu när jag ändå är så här... Alltså när jag är en sån punkt. Jag vill inte dö, jag vill ändå leva. Jag vill ha ett fungerande liv. Att jag ändå nu när jag kommit så långt. Det som egentligen får mig att stå ut nu är väl det att... När jag har de perioderna, för att jag har fortfarande perioder med mycket ångest. Och det är liksom... men det som får mig stå ut då är att jag vet typ att det kommer gå över. För jag vet att så här, okej, nu har jag PMS, det kommer gå över om typ 3 dagar. Eller nu har jag den här. Alltså nu är oktober, jag mår så jävla dåligt. Men så här, bara om jag står ut i 2 veckor så kommer det här gå över.
Mm.
Och att alltså det är någonting jag aldrig hade kunnat göra typ förut. För att jag visste inte vad det var. Alltså jag visste inte vad jag hade att se fram emot. För att det gick aldrig över. När jag var typ 15. För då hade jag den perioden hela tiden. Men nu när jag faktiskt har långa bra perioder så vet jag att så här, okej. Det här är en kort period, det här är några dagar. Det är bara, så, det är bara stå ut, det suger men stå ut liksom.
Mm.
Och att det också blir lättare för mig att hantera då.
Mm. Jag tänker att vi ska gå vidare. Kanske att prata om hur vi... Eller jag tänker att så här, psykisk ohälsa är ingenting som riktigt tas på allvar. Det är skitmånga som lever med psykisk ohälsa. Och att det inte riktigt är någonting man tar på allvar.
Nej, precis.
Dels inte i samhället, men också så här, vården är ju skitdåliga på det.
Ja, precis.
Jag tänker, vad har du för er... Ska vi prata lite om vad vi har för erfarenheter av vården?
Absolut.
Oj, du kan få börja.
Ja, jag har väldigt, väldigt mycket erfarenhet av vården.
Mm.
Så jag tänker jag plockar ut några godbitar här och liksom serverar till er. Nej, men
jag har aldrig hört någon prata om vården som att jag tar några härliga godbitar här nu. Och...
Men alltså så här, jag har haft kontakt med vården typ hur länge som helst. Jag har så här, hängt på psykhall i mitt liv liksom. Det är grattis till mig. Jag har liksom träffat många väldigt bra personer som har hjälpt mig väldigt mycket. Men jag har också träffat väldigt många som kanske inte borde arbeta med människor som har psykiska problem liksom. Och jag vet liksom att jag minns också i början när jag kom till BUP, alltså barn- och ungdomspsykiatrin, för första gången. Så jag är väldigt, alltså jag är fortfarande, alltså jag är bitter för det fortfarande, för att jag känner att så här, det här, så mycket hade kunnat förändras om jag fått ett bra bemötande till att börja med. För att det, alltså när jag kom dit så var jag var väldigt ung, jag var kanske 11 år tror jag. Och hela min problematik om, alltså så här, viftas bort som, det är bara en tonårsgrej, det är en fas, det går över, eller det är normalt att det är så här, det kommer vara så några år och sen går det över typ. Och att det var liksom, om jag avfärdades på det sättet. Och då hade vi liksom en jävligt så här rädd och vilsen och liksom allmänt förtvivlad 11-åring som egentligen bara inte ville leva. Som alltså satt där och bara, okej, nu säger en vuxen människa till mig att det är meningen att du ska vara så här. Ska du vara så här så är det inte lönt längre. Och sen så, alltså du vet, hela den grejen. Och jag tror att för att jag fick ändå kontakt med vården tid innan jag hade hunnit utveckla typ självskadebeteenden och sådana saker. Och jag tror att hade jag fått rätt bemötande till att börja med, så visst, det hade inte varit en dans på rosor, men jag tror att det hade sparat mig väldigt många år av helvete. För det tog ändå 2-3 år för dem att inse att nej, men det är inte normalt för en så här 12-13-åring att skada sig själv och verkligen på allvar försöka ta sitt liv. Det är inte en normal tonårsfas, utan där har vi en psykisk sjukdom.
Mm.
Och det tog nog flera år att inse det. Och det var också flera år där jag inte fick den hjälp som jag egentligen behövde.
Precis. För det, jag tänker att så här, de ser alla människor som patienter.
Mm.
Som en del av apparaten liksom. Men att det här är faktiskt, alltså det här handlar faktiskt om våra liv.
Men precis. Men verkligen. Och det är också så här, alltså helt så här, men grejen är också att jag tror att den BUP-mottagningen, alltså det var en väldigt liten kommun, de hade väl typ en psykolog som jobbade där och någon kurator, och det var liksom så här övermannat som överallt annars liksom, att så här, jag tror att just om man kollar typ jämfört med BUP här i Norrköping, så skulle jag inte säga, alltså så, jag vet ju inte det, men nej, jag tror inte att man skulle få riktigt samma bemötande, men å andra sidan så jag vet inte heller. Men ja, fan.
Så mycket hade kunnat vara så annorlunda.
Ja, men precis. Eller jag tänker att det är så. Jag tror inte det hjälper mig att tänka så. Men det är väl någonting...
Fast det kanske också ingår att... Eller så här, du måste ju också få tänka att det är så.
Ja.
Jag tänker att det är...
Jag tänker att det är någonting jag kommer komma över så småningom. Ja. Alltså det är någonting jag ältar nu liksom.
Det är klart. Men jag tycker ändå att man måste få tänka så.
Mm.
Har du någonting mer du känner att du vill?
Ja, eller jag tänker du kan få prata lite, lite så kan jag prata mer sen. Hur har du, vad har du för erfarenheter av vården?
Jag har framförallt haft väldigt mycket kontakt med olika skolkuratorer.
Mm.
Av lite blandade anledningar. Mycket viktgrejer, alltså äta. Men också ohälsa, alltså allmän så här nedsömhet, depression, psykisk ohälsa. Den liksom härliga karusellen. Mm. Jag har också haft ganska mycket så här psykolog, kurator. Och den liksom, vilket framförallt inte har hjälpt mig någonting.
Mm.
För att det har varit fel personer. Men jag tror att jag har sagt, alltså, jag har ju framförallt det här stressillamåendet. Som inte går att, eller så här, jag, det är ju att jag är illamående. Jag förstår ju att det är stress. Men eftersom att det inte går att sätta någon så här riktig diagnos på det typ.
Mm.
Eller det går liksom inte att säga det är det här, det är stress. Utan det är mer så. Jag säger och alla mina egna efterforskningar tyder på det är stress. Och vården är så här, det vet man aldrig. Man bara, jo, men jag vet ju att det är stress.
Mm.
Jag fattar ju det typ.
Vården säger, ta det lite lugnare, planera din tid bättre.
Man bara, nej, det är inte riktigt så. Det är som är mitt problem.
Mm.
Men framförallt mitt första möte med en riktig läkare om detta var, då var jag typ 20. Och då fick jag utskrivet en jättestark medicin.
Mm.
Som gjorde att jag...
Alltså den medicinen var som narkotikaklassad, var den första medicinen du fick typ?
Precis. Som jag skulle ta en halv tablett för behov. Och då blev jag så... Alltså mina känslor bara stängdes av.
Mm.
Så typ jag pluggade en kurs som jag... tyckte var fruktansvärt jobbig. Men med den här medicinen så kände jag ingenting. Alla i min klass hade panik. Jag kände ingenting.
Mm.
Jag var inte stressad ett piss eller någonting. Alltså det var verkligen så att jag... Mina känslor blev helt avtrubbade.
Mm.
Och sen dess har jag... framförallt typ... bytt läkare. Men det tog mig väldigt lång tid typ att klara det.
Mm.
Och jag vet inte om jag egentligen har en bättre läkare nu. Men jag har en läkare som i alla fall... inte skriver ut helt sjuka mediciner till mig. Men framförallt så har jag... jag tycker framförallt att det här att de inte förstår är det jobbigaste. Att det är svårt att förklara varför man inte mår bra.
Mm.
Det pratar vi också lite om att så här, när man inte har en anledning. Att det är väldigt så att de fokuserar väldigt mycket på att man ska ha en anledning till att man inte mår bra. Och där gills inte riktigt stress. Stress är ingen riktig anledning. För det är någonting man kan... Det handlar om att man har planerat dåligt.
Ja. Men alltså jag kan också uppleva i så här kontakt med vården. Eller de upplevelser jag har i alla fall att... De kuratorer eller psykologer eller så här personer som jag har varit i kontakt med.
Mm.
De har inte varit ett problem. De har varit ganska vettiga ändå. Alltså så det som inte har funkat har varit typ personlighetsgrejer.
Mm.
Och det är ju konstigt, det blir ju så liksom.
Precis, men jag tycker att det är en viktig del. Alltså jag måste ha en läkare jag känner förtroende för.
Mm.
Annars kan inte jag berätta varför jag inte... Alltså för att grejen är att just den här formen av saker, det handlar inte om att man har ont i, eller så här, att man har, alltså är fysiskt sjuk, utan det handlar om att man inte, alltså förstår du, jag menar att det handlar om någonting som är mycket mer personligt typ.
Men
för mig är det så i alla fall.
Ja.
Och då är det, då måste jag kunna, men människor som inte förstår så kan jag inte, alltså det är svårt att berätta liksom.
Nej, men jag kan uppleva att så här, alltså min upplevelse är ändå att så här, det är ett rätt litet problem. Mm. Eller det har varit ett rätt litet problem för mig, för att dels så har det inte uppstått särskilt ofta, men också så har typ den andra parten känt det också. Alltså så här, för att är en psykolog, psykolog som liksom känner att så här, okej, den här personen har inte förtroende för mig, så har den psykologen ofta vet nog att så här, okej, föreslå att så här, kanske träffa någon annan psykolog istället, just för att så här, det är en sån personlighetsgrej. Och att det finns rätt stor acceptans för det. Men jag vet inte, det kanske inte är en upplevelse du har delat.
Nej, jag har ofta upplevt att de... Och grejen är att när jag inte förtroende folk så inbillar jag mig att de bara är... Alltså jag tycker att det är jobbigt när jag upplever att personen bara pratar med mig för att tjäna pengar.
Ja.
Det är framförallt att jag fastnar i, de pratar bara med mig för att de får pengar för det.
Mm.
Och det gör ju alla dem. Det vet ju också innerst inne. Mm. Men att det känns så väl på vissa att de liksom inte, att de är fullkomligt ointresserade.
Mm. Ja. Men alltså jag kan uppleva i vilket fall, alltså att jag upplever att så här, de som, alltså jag har inte haft särskilt mycket problem med psykologer eller kuratorer eller så. Utan de jag har haft problem med har varit läkare. För att, alltså läkare som då jobbar på typ vårdcentraler eller på psyk eller vad det nu skulle vara. Och att det, ja, och att det är framförallt där. För att det, de läkare jag har träffat har liksom varit, alltså de har haft noll koll på detta med psykisk ohälsa. Och då är det ändå personer som typ jobbar på alltså ungdomspsykiatrin eller på en akutmottagning. Eller, alltså det är den typen av personer. Och det är också så himla problematiskt för de någonstans också har sista makten och sista ordet i ens behandling. Alltså jag vet till exempel att det en gång jag mådde så pass dåligt att jag blev remitterad till akutmottagningen på vuxenpsyk. Så att jag väntade där i ett rum i typ så här 6-7 timmar och får till sist träffa en läkare då. Den läkaren, jag kommer in i rummet, är nöjd och drar ett skämt typ. Alltså så här, mår jävligt gött uppenbarligen. Så här, och har också med sig en manlig läkarstudent.
Hur gammal är du vid det här tillfället?
Jag hade väl fyllt 18. Var väl kanske lite över 18. Så det var på hösten där någon gång. Fyller upp på sommaren. Och jag mår svindåligt. Verkligen svindåligt. Och alltså jag blev ju skickad dit för att så här, den kuratorn jag var på hos vårdcentralen var ju liksom så här, övertygad om att om de skulle släppa hem mig så skulle jag ta livet av mig. Liksom att det var den. Så det var det modet jag var i då. För att träffa den läkaren, hade också med min mamma som blev utkörd i rummet. Och det är ju också så här, det är inte jättekonstigt, men ja. Han brukar vara bra att inte ha med här nu. Skitsamma! Läkaren började liksom ställa frågor. Några vanliga frågor till att börja med. Typ, hej, vad heter du? Liksom, var bor du någonstans? Vad har du för levnadssituation? Och sen så en av de första frågorna han ställer efter det är ju typ, har du blivit utsatt för något trauma, till exempel våldtäkt? Och där sitter Saga, typ 18 år, i ett rum med två manliga läkare som och liksom mår så jävla dåligt och bara så här. Nej, jag kommer, alltså så här, det finns ingen chans i helvete att jag säger någonting där.
Alltså, nej, klart. Alltså så här, det är människor du aldrig träffat som, alltså så här, det visar också att så här, personerna är alltså så jävla viktiga, eller det är så jävla avgörande.
Nej, men också så här att jag hade kanske berättat om så här. Min våldtäkt. Jag hade kanske gjort det om jag hade fått en chans att få förtroende för de personerna. Och att, alltså, det, jag hade kanske berättat om. Om det hade skett på ett annat sätt. Det inte hade varit två män i ett låst rum.
Mm.
Om det inte hade varit första frågan.
Det är klart.
Men det är också sånt, alltså det är ett sånt jävla problem. Alltså verkligen ett sånt jävla problem. Och att en sån person faktiskt har ett sånt arbete, han sitter dagligen och möter den här typen av personer, alltså, eller personer som är så dåligt, och att jag troligtvis inte är den enda som han ställer den frågan till.
Nej.
Och sen så också så här, kan också så här, han skulle remittera mig till en psykolog. Glömde bort att göra det.
Mm.
Fick vänta ett halvår. Ingen kallade sig kom. Då fick jag själv ta tag i det. Typ. Alltså så här, det är så, också sådana grejer. Men det, ja.
Nej, men alltså det är en del av den här jävla vårdapparaten.
Mm.
Att man ska ha medicin. Jag har ju blivit uppmanad att när jag medicinen inte hjälper. Men öka dosen, det behöver du inte ringa hit för att fråga.
Mm.
Alltså det bygger ju på någon inställning om att man är alltså vi är helt värdelösa i det. Mm. Alltså, vi är bara patienter.
Mm.
Och det är, alltså, gör som att man inte mår liksom dåligt nog.
Mm.
Så ska man också vara sin egen läkare.
Mm.
Och det är, det ska man, alltså, ja, jag vet inte, jag blir så himla.
Ja, och sen så, alltså jag tänker också att det, jag tror inte att det har att göra med att de här personerna är dåliga personer.
Nej.
Utan
nej,
det här har att göra med liksom att vårdapparaten ser ut så, att hela utbildningen ser ut så, att det är fokus på liksom, alltså det, alltså fokus tas bort från människan, och att det är så här dåliga resurser, underbemannade, alltså alla de grejerna, ja, alltså, som gör att de här personerna inte har, inte har förutsättning att liksom utföra sitt arbete som de egentligen borde få göra liksom.
Ja, alltså grejen är att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. Våra liksom liv kommer aldrig vara, alltså, förlåt, men lösningen är det, här, det kommer inte bli bra förrän vi lever i ett annat samhälle. Det är inte som att socialdemokratin kommer göra att vården blir bättre.
Nej, precis.
Nej, men så här, att ge lite mer pengar, visst, det kommer göra lite skillnad, men det kommer inte vara tillräckligt.
Nej.
Vi måste liksom förändra hela hur vi ser på vård, hur vi ser på ohälsa, hur våra liksom kroppar ser, vad är vi? Är vi patienter eller är vi också människor? Finns vi för att liksom tjäna och skapa liksom vinst? Ja, men i dagens samhälle gör vi det, vilket gör att vi kommer liksom inte bli bemötta på något annat sätt. Alltså, det är klart att det finns unika fall typ, med läkare som är helt fantastiska, som gör att man kan, känner sig, alltså typ nu har jag en kurator som jag ska börja träffa, en som är, alltså hon är typ den gulligaste människan i hela världen, och jag blir så glad. Hon är sån person att om jag skulle se henne på stan så skulle jag kunna hälsa på henne. Alltså det har jag aldrig känt med läkare förut, att hon är så himla lugn. Och det visar också att så här, och jag blir så trött på hur hela, men ja, det är klart att det handlar om hur läkare utbildning, nu pratar jag väldigt fort och är väldigt arg. Samtidigt som jag mår fruktansvärt illa. Det är klart att det är avgörande vilka människor det är man möter.
Men alltså, ja, verkligen.
Och hur de liksom hanterar situationen. För att man är, och det är också en ganska skev makt. Alltså man måste också se att det är ganska olika, man har ganska olika liksom även maktställningar, man ska säga. Man är ganska underlägsen när man är den som är utsatt och den som behöver hjälp.
Men jag tänker också, alltså det jag vill egentligen komma till med hela den här, alltså så här, alltså läkargrejen är att jag tror att så här, eller det problemet jag upplever är sådana läkare, och jag tror också det har att göra med mycket att, alltså läkare inom psykiatrin inte alls har någon ordentlig kompetens när det kommer till de här sakerna, och att så här, rent konkret, alltså psykologer får ändå en extremt lång utbildning, har liksom ändå någonstans verktygen att möta psykiskt sjuka personer. De läkare som jobbar inom psykiatrin har inte det på samma sätt. Och att det blir verkligen katastrof när läkare som inte har någon grundförståelse för psykisk sjukdom då ska behandla psykisk sjukdom.
Nej, men precis, exakt.
Nej, men också alla de här grejerna som vi såhär, alltså såhär, de problemen vi har mött med vården är ju ändå såhär ytterst lösbara problem. Alltså det handlar om typ dåligt med resurser framförallt, dåligt med resurser, lite personal, alltså alla de grejerna, och det är ju problem som är så himla lösbara, alltså då, och såhär, brist på kompetens, ja men utbildning, alltså såhär. Det är extremt konkreta problem som har en extremt konkret lösning. Mer resurser.
Ja, ja. Alltså, det,
mer utbildning. Alltså så här, sådana saker. Och det är också, ja, nej, men det gäller bara att det liksom finns politisk vilja att faktiskt fixa detta.
Ja, men också så här, nu blir jag lite så här gnällig. Men ja, det är klart att det skulle kunna gå att lösa. Men jag tror också att vi behöver ha ett annorlunda.
Ja, alltså, ja.
För att det här samhället bygger på att vissa ska må bra och vissa ska må dåligt. Alltså här, att ohälsa är någonting.
Ja,
alltså,
ja.
Att jag ska betala 200 spänn för att gå och skriva ut ett recept. Alltså, det är ju inte riktigt.
Nej, precis. Nej.
Det bygger på, alltså vår ohälsa är en del i apparaten typ.
Ja.
I att våra kroppar inte är våra egna, vi äger dem inte, vi har ingen makt över dem. Bla bla bla, bla bla bla.
Mm.
Förlåt.
Nej, nej, jag håller bara med. Jag håller bara med.
Ja.
Ja. Nej, men precis. Nej, men och det är ju, alltså så här, de här problemen hade varit lösta om det här systemet hade tillåtit det.
Mm.